Det har gått ett antal årtionden sedan Jesus lämnade lärjungarna. Efter en verkligen omskakande erfarenhet av anden så växer församlingen fram. Först stadigt och kontrollerat i den judiska miljön, sen som en explosion okontrollerat när greker, romare och andra hedningar av alla sorter kommer till tro. Många röster vill kliva in och styra församlingsrörelsen efter egna intressen och influenser från olika håll. Allt från judiska traditionalister till moderna synkretister som blandar och mixar och kryddar med religioner och filosofier från alla olika håll. På sina håll ställer självutnämnda ledare till med tuppfäktning i kamp om inflytande och prestige. I andra sammanhang så hotas enigheten när olika grupper ställs mot varandra delat efter social klass eller etnicitet. Samtidigt så möter kyrkan ett allt större motstånd. Få brydde sig från början om den här lilla judiska sekten vars profet korsfästes i en avkrok av det romerska imperiet. Det var så man upplevde kristendomen då. Men när allt fler ansluter sig och man vägrar underkasta sig vare sig lokala gudomarna eller dyrka kejsaren som en gud, fick man mäktiga fiender. Snart blir det ett folknöje att se svälta vilddjur hetsas mot kristna på Colosseum i Rom och på andra plats i Romariket. De 12 lärjungarna sprids så småningom om över den hela då kända världen. Och efter vad vi förstår så rapporteras en efter en har lidit döden som martyrer. Johannes, han vet också att hans tid är utmätt. Kanske är han ensam kvar bland dem som från början från Jesus egen mun fått höra hans undervisning och med egna ögon sett hans under, hans död och uppståndelse. Så vad gör Johannes vid den här tiden? Ja, han inte bara berättar, han förkunnar och undervisar om sin erfarenhet av Jesus och ser till att det skrivs ner. Ett evangelium blir till. Och även om det står den lärjunge Jesus älskade istället för Johannes i själva texten, förstår vi av sammanhanget att det är han som är vittnet. Något som också den tidiga kyrkan bekräftar. Några av Johannes egna lärjungar har förmodligen hållit i pennan. Och kanske är de nu i den här stora kosmopolitiska staden Efesos, långt bort, många mil ifrån Galileens landsbygd där Johannes först mötte Jesus. Den första halvan utav Johannes evangelium presenterar Jesus på ett sätt som gör att vi ska lära känna honom och det ska väcka tro hos oss. Den andra halvan, det handlar om hur denna tron ska få djupna, mogna, fullkomnas så att äkta kärlek, verklig trohet och närvaro och kännedom om Jesus ständigt växer. Bara genom att stadigt förankras hos Jesus kan det finnas hopp för den kristna kyrkan i den framtid som hon nu möter. När texten vävs fram använder sig Johannes utav ett antal trådar som väver ett återkommande mönster. Varje gång med ny nyans, med djupare förståelse. Och vi ska skanna igenom några kapitel med bara några nedslag för att så småningom landa i texten som Margareta läste för oss här. Vi börjar i 13 kapitlet, vers 34. Där Jesus undervisar i 13:34. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Det går inte att ta emot Jesus kärlek och fortsätta vara samma människa som förut. Kärleken ställer allt i ett annat perspektiv. Isen smälter i värmen, ljuset skapar en bild på fotopappret och människan danas av kärleken. Vi kan möta kärlek i olika former. Jesu kärlek, den går bortom allt vi gjort, tillfört, presterat och letar sig ner i djupet utav vårt väsen och söker till och med upp de skrymslen och vrår som vi, där vi gömt sånt som inte trott tåla någons blick, minst av allt vår egen. Det är en upprättande och läkande kärlek. Och vi blir smittade utav Jesus eget väsen och sätt att vara och bli själva en källa för kärlek. I 14 och 1 kan vi läsa: känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. Oron och rädslan är fiende till kärleken. En orsak är att oron för vår uppmärksamhet bort ifrån det som är här och nu till någonting som eventuellt ska komma i någon framtid. Men det är bara här och nu som vi möter varandra och bara här och nu vi kan utväxla kärlek. En annan orsak är att oro och rädsla stänger våra hjärtan. Bilden på en drunknad 4-årig pojk som spolats upp vid Medelhavets strand väckte sorg och rättmätig vrede. Vi måste hjälpa flyktingarna. Men en liten grupp terroristers vansinnesdåd får avsevärd effekt. Rädslan väcks och ropen på stängda gränser skallar istället. Nog kan det finnas orsak till oro ibland. Jesus lärjungar levde inget enkelt liv. Och knappast hade de som läste Johannes evangelium första gången heller speciellt enkelt. I veckan så talar jag i min roll som sjukhuspastor med en patient som stod under en behandling för en svår sjukdom. Utgången för honom var oviss, men han sa: jag är inte orolig. Jag tror på Gud. Jag kan leva. Jag kan dö. Jag är hos honom. Det kristna sättet att möta oron är att vända sig till Gud. Ibland med klagan och nödrop, men alltid i visshet om att vad som än händer är vi hos honom. I 14 och 15, kapitel 14, vers 15 står det: om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Jesus bud, det är liksom inte abstrakta etiska principer. Det är ord från hans läppar i all kärlek till oss. Jag tänker på domaren och profeten Samuel och på den tid han verkade, lite mer än 1000 år tidigare. Då var läget verkligen bekymmersamt för Israel. Guds ord, lagen, tycktes som bortglömd. Folket sög åt sig de andra folkens gudar och moral. I helgedomen som skulle förena folket i tillbedjan misskötte prästerna sina plikter till den grad att folket förlorade all respekt för att tillbe Gud. De var också illa ansatta av yttre fiender. Och inom någon generation skulle Israel fullständigt ha assimilerats in i de omkringliggande folken. Och Abrahams ett var en historisk parentes. I första Samuelsboken 3 och 1 står det: på den tiden var det ovanligt att Herren talade till människor. Och profetsyner förekom sällan. Då fick den mycket unge Samuel höra Gud tala i templet. Och efter inledande missförstånd om vem som ropat svarar han: tala Herre, din tjänare hör. Samuel fick höra Gud tala. Och det påverkade honom. Det formade honom, danade honom. Och det är svårt att överskatta vad Samuel kom att betyda för Israel. Han blev en ryggrad av tro och tillit till Gud som folket kunde samlas kring. Skaka av sig förtryck och den misär de satt sig i. En ung man fick höra Gud tala och fick vara med om att vrida historiens utveckling. Vad är det viktigaste man kan göra om man vill locka en människa att berätta? Det är att lyssna. Det är den största hemlighet man får lära sig i alla typer av utbildningar i själavård, psykoterapi och coaching. När Gud talar innebär att lyssna också att lyda. Hur ofta skulle vi inte vara hjälpta utav bara en gnutta mer kunskap? Grannfrun berättade att hon hade lämnat in bilen på verkstaden. 1500 kronor kostade. Vad de hade gjort var att byta ett tändstift. Ett tändstift kostar några tior på Biltema, original kanske något mer. Och vet man vad man ska göra så tar det några minuter. 1500 kronor, en gnutta mer kunskap hade sparat plånboken. Eller tror ni att de som kom på i den här idén att spädbarn skulle ha glutenfri välling de första månaderna kände att de gjorde en bra dag på jobbet? Idag konstaterar vi att det här att barnen inte blivit utsatta för gluten i tid är en starkt bidragande orsak till att Sverige har världens högsta andel utav glutenintolerans. Och man har fullständigt skrivit om rekommendationerna. Lite kunskap saknas. Effekten blir förödande. Bara vårt egenintresse borde driva vår hunger efter att höra och göra vad Jesus säger. Det kanske inte så ofta han talar till oss om tändstiftsbyte på bilen. Men desto viktigare frågor som avgör om vi får tillgång till det goda liv han tänkt eller om vi missar hela poängen. Viktigast är att vi lyssnar till Jesu ord och prövar vad de innebär för att vi ska lära känna honom själv. Det är större än all den övriga nytta det innebär. Kapitel 14, vers 16 och 17. Jag ska be Fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Jesus hade ju lockat ut lärjungarna på en resa som vände upp och ner på deras liv och resten av världshistorien. Deras liv hade varit ganska lätta att förutse. De som var fiskare skulle fortsätta med det så länge kroppen orkade och en ny generation fick ta vid. Men Jesus auktoritet och hans värme väckte den tro som fick dem att lämna näten och ge sig ut på okända farvatten. Nu när saker verkligen börjar skaka runt lärjungarna så säger Jesus att han ska lämna dem. Lämna. Men inte överge. Sanning, om man talar med en grek, är någonting intellektuellt och filosofiskt. Om man talar med en hebre som Johannes handlar sanning snarare om någonting trovärdigt, hållbart, någonting genuint. Sanningens ande möter varje troende. Det är så vi blir Guds barn. Det är så Jesus kan uppmana oss att förbli i honom. Och jag tycker att det är härligt att höra en del av barnjollret här. När Viola till exempel på väg ut nu talar med sin pappa. Ett joller, en kommunikation. Och på samma sätt har vi fått tungotalet som en gåva. Ett heligt joller att kommunicera med vår himmelske far. Men Anden är också starkt kopplad till den kristna gemenskapen, som Bibeln kallar för Jesu kropp. En ortodox patient från Mellanöstern blev själaglad när jag i torsdags fick besöka honom, och han blev lite överraskad. Vi har levt så olika liv, men vi har Jesus tillsammans och vi kände igen anden i varandra. Anden låter sina olika gåvor komma till uttryck på olika sätt i församlingen, så att vi kompletterar varandra och tillsammans bildar en helhet. Jag tänker på när mammornas hemgrupp för en tid sedan tillsammans tog sig tid för att utforska vad det innebär att höra anden tala, och fick se resultat gång på gång med ord av vägledning och tröst från anden. Med anden och församlingen kan vi leva livet med Jesus lika väl som han vore här i fysisk kropp. 14, vers 27. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Det är skillnad på det som den värld som vänt sig bort från Gud, vad den världen ger och vad Jesus ger till oss. Media matar oss dag för dag, stund för stund, med nya ting att vara orolig för. Trump, bostadsbubblan, multiresistenta bakterier, klimatförändringar. Och det är klart att vi måste ta alla de här frågorna på allvar. Men vi ska också inse att media har ett egenintresse av att hålla oss rädda, för att vi ska känna att vi måste se nästa nyhetssändning, förnya vår prenumeration och hålla oss uppdaterade, så att det här som vi är rädda för, vi får reda på mer om det. En annan källa till oro är när vi konstant jagas av vår egen brist och egen otillräcklighet. Av någon orsak sätter vi lätt ambitionerna på ett sådant sätt att det inte går ihop med ett övrigt rimligt liv. Då jagas vi ständigt av saker som vi inte hunnit med och inte mäktat med. Pengar som inte finns på PPM-kontot eller likes som saknas på våra inlägg på Facebook. En tredje källa till oro, det är vår tids sjukliga behov av bekräftelse. Att vi får en positiv kick när vi gör någonting som får betyda någonting för någon annan, kanske på jobbet, det är bara naturligt. Men att bli beroende av den här kicken, det är farligt. Vi samlades här på ovanvåningen, regionens pastorer inom EFK i vår kyrka i onsdags, för att tala om fenomenet utbränning. Flera människor, flera av pastorerna, hade egna erfarenheter och någon var delvis sjukskriven i stunden vi var där. Den fulla almanackan kan säga till oss att vi är viktiga och efterfrågade. Men det kan vara ett fall ifrån hög höjd när allt det där rycks undan för oss. Och vem är vi då? När vi inte får de där kickarna, de där bekräftelserna. Det är lätt att tappa modet. Den många gånger större och mer utrustade men vanskötta irakiska armén flydde för några år sedan hals över huvudet, och vapnen lämnades åt fienden när IS närmade sig staden Mosul. Missmodet, det är fiendens bästa vapen. Den får oss att ge upp utan kamp. Jesus ger något helt annat. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Det här ordet frid, som har sin hebreiska bakgrund i ordet shalom, som betyder fred, frid, men också helhet och fullhet. Ännu har ingen människa utforskat fullt ut vidden av den frid som Jesus vill ge oss. Oron är en grym herre att slava under. Kombineras det med missmod, då blir livet riktigt svårt. Liknelsen om vinstocken som vi läste tidigare lär oss att hålla ett annat perspektiv. Vi är grenarna beroende av vinstocken, och därför kommer vi till honom med våra bekymmer och låter dem få sina rätta perspektiv där. Bekräftad i Jesu kärlek behöver vi inte jaga andras. Trogen hans röst låter vi oss inte distraheras av andra röster. När vi lever på det här sättet, då kommer våra liv ge ett bestående resultat. Vi kommer att bära frukt. Jag kan komma på mig själv att allt för ofta dra en rak linje mellan de resultat jag vill se och arbetet som ska göras. Men på en vinstock kommer inte vindruvorna fortare för att man sliter och drar i grenarna eller försöker veckla upp blomknopparna. Grenen får sin kraft att bära frukt genom att vara förankrad i stocken. I 15 och 11 kan vi läsa: det här har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och er glädje blir fullkomlig. Mitt bud är detta, att ni ska älska varandra som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Jesus, ett liv i Jesus efterföljd innehåller sin beskärda del utav ting som vi får ge upp. Men försakelserna, de går inte jämföra med vad vi vinner. En målande illustration utav det här som jag har hört, men vars faktabakgrund jag inte kollat upp, det handlar om hur man kan fånga apor, åtminstone de mindre versionerna utav apor. Man ska då borra ett hål i en kokosnöt, lagom stor för en nöt som de här aporna tycker om. Så ska man lägga ner den där. Vad som händer är att aporna kommer och nyfikna av sig, ska stoppa in handen och få tag i den här nöten. Men när handen väl har slutits om nöten så går den inte att dra ut. Hålet är för litet. Och tyngda utav kokosnöten och ovilja att släppa den inre nöten, så blir aporna ett lätt byte. Vi tror att det är viktigt att vi håller fast vid en del saker vi bara skulle må bra att släppa taget om. Vi tänker att det är en försakelse att ge upp, men i verkligheten är det bara en befrielse. Jesus vill leda oss till det hela goda livet, ett liv i glädje. Inte ens det yttersta offret, när Jesus ger sitt eget liv, är helt skilt ifrån glädjen. I Hebreerbrevet 12 och 2 kan vi läsa: för att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Jesus har gett sig helt och fullt i kärleken till oss. Han vill att vi också ska ge oss helt och fullt i kärleken till honom och till varandra. Och när vi finner varandra i kärlek, då uppstår ren glädje. Inför alla utmaningar som kyrkan stod inför och som hon snart skulle möta utan apostlarnas ledarskap, visar oss Johannes genom att återberätta Jesu undervisning en hållbar väg. Att vara fast förankrad i Jesus, leva av och ge hans kärlek vidare genom de möjligheter anden ger oss. Kyrkan i vår tid har också stora utmaningar. Förvirringen om vad som är sant och falskt är fortfarande, får vi säga, stor. Olika krafter vill influera kyrkan, andra begränsar hennes inflytande. Våran respons bör vara att söka oss närmare Jesus, så att vår tro får djupna, mogna och fullkomnas, och att äkta kärlek, verklig trohet, närvaro hos och kännedom om Jesus ständigt växer. Men hur gör vi konkret för att det här ska hända idag? Låt mig till avslutning här få peka på två ting som ibland missförstås angående kärlek, och också sända med två utmaningar. För det första vill jag säga att kärlek är inte att acceptera vad som helst. När vi kommer nära varandra uppstår helt naturligt en viss friktion. Det är nödvändigt för att vårda kärleken att vi har en tydlig och rak kommunikation. Och om någon inte respekterar till exempel gränser för vår integritet, är det helt naturligt att låta de här beteendena få sina konsekvenser. Man behöver till exempel inte hålla god min om inte någon gör sin del av grupparbetet i universitetsstudierna. Om vi inte står upp för det här är risken att vi bara sopar ilska och irritation under mattan. Ilska och irritation som blockerar kärleken. Det andra missförståndet som jag vill varna för är att kärleken innebär inte automatiskt att vi ska bära världens tyngd på våra axlar. Vi har att förvalta de gåvor och den tid som vi har fått, vilket också innebär att vi ska leva ett hållbart liv i längden. Vi behöver inte ta ansvar för de krafter och de resurser som vi inte har, utan göra någonting med vad vi faktiskt kan och har. Så långt missförstånden, nu till utmaningarna. Den första utmaningen: utan möten, inga relationer och ingen kärlek. Det tar tid. Kärlek tar tid. När vi tar vara på våra samlingar och aktiviteter, gudstjänster, hemgrupper, mikrogrupper, arbetsgemenskapen i kyrkan, så finns förutsättningar för oss att möta. Och låter vi dem bli viktiga kommer de också att ha betydelse för dig och för andra. Men allting som vi gör behöver ju inte stå i församlingsbladet. En söndagsmiddag, en picknick på våren, en korvgrillning vid pulkabacken där vi liksom bjuder in varandra, möts och länkas ihop, så finns det förutsättningar att mötas och kärlek kan djupna. Och lyckas vi dessutom bryta mönstret och kanske umgås över generationsgränser och andra gränser, så har vi mycket vunnet. Den andra utmaningen är att ta vara på de små detaljerna och möjligheten att bry sig om. De spelar så stor roll. Sänder små viktiga signaler av omsorg och gör oss redo, rustade för de tillfällen då kärleken kan kosta på. I torsdags uppe på sjukhuset, det är flera exempel därifrån idag, bestämde jag mig för att idag ska jag vinna när det gäller att diska. Och jag lyckades diska ganska bra, både efter det gemensamma fikat arbetslaget hade på förmiddagen och när det var dags för lunch. Till slut sa han: oj, diskar du? Då kan jag ta återvinningen där som hade stått lite för länge och börjat svämma över sina kärl. Och till slut var det någon annan som aktivt hindrade mig och sa: nej, nu är det min tur att få diska. Ett gemensamt kök, det kan vara en källa till irritation när man stör sig på övergiven disk. Men också ett tillfälle att få visa handfast kärlek. För kärlek, rakt genom hela Bibeln, är något handfast och någonting konkret. Jesus kärlek är konkret. Den tog honom till ett flisigt kors i trä och till spikar av metall, men ger också ett konkret hopp till patienten som inte vet om han ska leva eller dö. Låt oss leva i en konkret kärlek stadigt rotade hos Jesus, lyhörda till hans ord och konkret också få se hur det här bär frukt. För att alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Låt oss be. Jesus, vi lovar dig för att du är den som har älskat oss först. Att du är kärlekens källa och initiativtagare. Hjälp oss att öppna hela vårt väsen för att kunna ta emot din kärlek och utforska den på alla sätt. Att lära känna dig allt mer djupt och konkret. Låt oss få smaka än mer utav din ande och finna vägar att leva i denna kärlek. Tillfällen att visa den, ge den vidare. Att din kärlek ska bli känd bland oss. Visa oss veckan som ligger framför vad vi kan göra, vad vi kan få upptäcka när vi lever av kärlek. Amen.